musiker från hela som ska ta sig sen till Globen och sjunga i Eurovisionsfestivalen. Ja. Heter det inte Melodifestivalen? Ja. Alltså jag kan inte det här. Jag har aldrig någonsin talat för att ni ska se någonting så där. För det är så mycket larvigt och löjligt allting så här. Men imorgon kväll, sen vi har slutat i Pingstkyrkan, så börjar i varje fall det här. Och jag vill bara säga det för en enda sak skull. Och det här hände i Övik för lite tag sedan. Vi hade bönemöte i Pingstkyrkan. Vi brukade ha det på min tid på lördagskvällarna. Och det var mycket folk samlad. Vi sjöng och vi bad. Och det var barnen var med och ritade sina böneämnen och så vidare och så vidare. Och den här lördagskvällen var väldigt speciell på något sätt. Det var nämligen så här att jag sa så här, nu kan ni gå runt i kyrkan och be, eller ni kan sitta och be, eller...
Ska det funka nu?
Ja, jag tror det. Händer något, Peter?
1, 2, 3. Okej, vi kör på med den. Och jag gick själv fram här, eller jag satt på främsta bänken eftersom jag ledde bönemötet. Och andra de gick runt i kyrkan och så böjde jag mina knän och bad till Gud på främsta bänken. Och när jag ligger där och ber till Gud, då hör jag Herren tala till mig. Och så sa han så här. Det sitter en kvinna på sista bänken. Du ska ta fram den kvinnan och så ska ni be till Gud för henne. För henne ska jag använda. Och jag kikar upp över ryggstödet, vet du. Och då sitter jag på sista bänken, så sitter det tre karar. Och en fullständig okänd kvinna. Men jag tänkte, eftersom Herren har sagt det här, så måste jag ju liksom lyda. Ska du göra ett försök till? 1, 2, 3. Funkar det? Det är strålande. Så att jag sa precis som det var. Så jag har legat här och bett till Gud. Och så hörde jag Herren säga. Det sitter en kvinna på sista bänken. Om du vill komma fram så ska vi be till Gud för dig. Och så reser sig en helt okänd kvinna och går gången fram. Och när hon är ungefär halvvägs, och kyrkan är väl var för tre gånger den här kyrkan kan någonting sådär. Så det var en ganska lång väg att gå. När hon är ungefär halvvägs, vet du, så bara faller hon ihop i gråt. Och gråter hejdlöst. Och så kommer hon fram till mig. Och jag ber om förlåtelse. Jag sa, vem är du? Har jag gjort dig ledsen? Och vad är det som har hänt? Och så vidare. Inför jättemycket folk som var samlat på bönemöte. Och då berättar den här tjejen så här. Jag kommer söderifrån, ner från Småland. Och så går jag i skola här i Övik. Jag går på att lära mig mer musik och sång och så vidare. Och jag har hamnat i ett sånt mörker och i en sån förtvivlan. Så att jag är den enda kristne på hela skolan. Alla de andra, de är ute och super och röjer och allt vad det är. Så jag sa till Gud så här. Jag måste få komma till en kyrka ikväll. Och jag vill att jag ska få någon liten hälsning ifrån dig ikväll. Kanske en sångstrof eller ett bibelord eller vad som helst. Bara jag får någonting som talar om att du inte har övergett mig. Och du vet, det bara sänkte sig ner en sån atmosfär, vet du. Så nu ska vi be till Gud för dig. Och det strömmar fram. Vi har 20-30 förebedjare. Alla skulle lägga händerna på henne, vet du. Och vi bad för den här tjejen. Hon heter Therese. Så följde hon med oss hem på kvällen efteråt. Hon har nästan blivit som en dotter i vår familj. Efter det så har liksom bara världen öppnat sig för henne. Hon sjunger i Tyskland. Hon sjunger på de stora arenorna i Amerika. Och så blev hon kallad till Göteborg. Till Gröna Lund. Bland alla ogudaktiga sångare som är där och sjunger på Gröna Lund, vet du, så tar hon upp sin gitarr och så sjunger hon en liten enkel sång. Vinner hela tävlingen. Och går direkt till Malmö i morgonkväll. Och hon vill bara en enda sak, att leva för Jesus. Det är det enda hon vill. Så att ni kan gå hem ikväll och googla på henne. Therese Fredenvall. Hon har en egen bloggsport, heter det, tror jag, någonting sånt. Jag vet inte vad det är, men någonting sådär. Och jag vill bara, ungdomar, jag vill inte att ni ska titta på det där, för det är inte mycket att titta på. Men hon sjunger sist utav alla. Imorgon kväll. Det är bara så vi ska kunna hinna hem och titta på det där, vet du. Och jag vill bara att vi ska be till Gud. Att, du vet, alla de andra, De har ju dansare och grejer och håller på lite och larvar sig den ena efter den andra. Och jag ber till Gud att han ska sända änglar, vet du. Änglar som bara omger den här tösta biten. För hon ska stå där i denna syndens håla och sjunga, vet du, utifrån sin hjärtas tro på Jesus. Ja, det är en otrolig resa hon har gjort, vet du. Nu säger jag inte ens att gå hem och titta på det, men knäpp händerna. Och så ber vi. Therese Fredenvall heter hon. Ska vi be för det? Jesus, jag tackar dig för att jag får vara här i Östersund bland de här härliga ungdomarna. Och vi får lov att lära känna vem du är. Och jag ber dig, Herre, att du ska fördjupa oss i ditt eget ord, i den tanke som du har med hela mänskligheten. Men ikväll också, Herre, du vet, jag har surrat med dig om detta. Ikväll också så vill vi bara lyfta upp Therese inför dig. Och Herre, när de andra, de har dansare och järkor av olika slag, Herre, så kan du låta det finnas änglar på plattformen. Jag bara ber om det. Jag ber inte att hon ska vinna, det vet du, det har jag sagt till dig. Jag ber inte att hon ska vinna, men jag ber att hennes sång ska bli ett vittnesbörd, Herre. Ett vittnesbörd. Precis som när Carola en gång slog igenom, Herre. Att det, människor bara talade om det här, att hon står med sin bibel. Och Herre, nu är det en till som är på väg. Och jag bara ber dig för Therese. Jag ber att du ska ge henne lugn, frid och styrka. Jag bara ber om det. Och så ber jag, Herre, låt det finnas änglar som kanske till och med blir synliga, Herre. Som bara är med, Herre, och ja, gode Gud, du vet vad jag menar. Välsigna henne i Jesu namn. Amen. Nu fick jag sagt det. Jag är kallad hit den här helgen för att tala över ett speciellt ämne. Ett väldigt konstigt ämne egentligen. Vi ska tala om ett land. Och vi ska tala om ett folk en liten stund. Är det någon som vet vilket land vi ska tala om? Det heter inte Island. Israel. Visst är det knepigt att man samlas i kyrkor vecka efter vecka, år efter år för att tala om Israel. Alltså tänk om vi skulle samlas här för att tala om Grönland år efter år, va? Eller jag skulle ha en hel vecka att tala om Island. Jag menar, det skulle inte komma en människa, vet du. Men alltså här håller vi på att tala om Israel. Och man gör det år efter år och år efter år och år efter år. Och man kan ju fråga sig, varför är det överhuvudtaget viktigt? Varför är det viktigt i så fall? Jo, Bibeln, alltså den här boken, lär oss ett par viktiga saker. Och det är att Gud, han säger så här i Moseboken, han säger att av alla jordens folk så väljer jag ett folk till en speciell tjänst för alla de andra folken i hela världen. Och du vet, då valde han inte jämtarna, även om ni vill ha republiken Jämtland. Han valde inte jämtarna. Han valde inte svenskarna. Utan han valde ett litet, litet folk i ett litet, litet land som heter Israel. Är någon av er som varit där? Vad bra. Några. Ni som inte varit där, se till att komma med. Det landet är inte stort. Man säger att det är ungefär som Småland. Är det ungefär som Jämtland med då, eller? Kan ni geografin? Småland är lite längre söderut. Jämtland är lite mindre, va? Det är större. Ja, men då säger vi att det är som Jämtland. 60% av Jämtland är öken, där kan ingen människa bo. Då är det kvar 40%. I de 40% så bor det idag nästan 9 miljoner människor. Det är ungefär lika många som i Sverige. Så om man bor inte tätt, man bor inte packat, utan man bor fritt, utspritt över den delen utav Israel. Och det här lilla landet, brukar ni höra på nyheterna, det är nästan alltid rapporter från Israel. Och de rapporterna är nästan alltid negativa. Det är ungefär som man ska ta. Ska man tala om de kristna i Övik eller de kristna I Sverige idag, vet du, i nyheterna, då ska det vara en skandal. Man talar inte om de kristna därför att det är bra att ungdomar samlas, utan då ska det vara en skandal. Och likadant är det med Israel. Alltså, ska man tala om det, då ställer man till en skandal så att man får tala illa om dem. Men varför väljer nu Gud det här lilla folket? Och då säger han så här: jag väljer dem av två orsaker. Det ena är att genom det här folket ska jag välsigna alla andra folk i hela världen. Så utan Israel har vi ingen gudomlig välsignelse. Vi får tycka precis vad vi vill, men så är det. Gud säger: genom det här folket ska jag välsigna alla andra folk på jorden. Det andra som är att Gud valde det här folket, det är att Gud, han har sagt så här att jag ska sända Messias. Jag ska sända honom så att han ska hjälpa mänskligheten. Han ska lida och dö på ett kors. Han ska uppstå igen på tredje dagen. Men han ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka. Och det är den stora, stora grejen för kristna i hela världen. Det är att Messias, Jesus, du får gärna tala högt så hör hon det. Det är helt okej. Var det inget? Nej, de missuppfattar ju alltihopa. Det är den stora grejen i alla kyrkor. Det är att en dag så ska Messias komma tillbaka till den här jorden. Och när han kommer, då ska det bli shalom. Det ska bli frid. Det ska bli gott i hela världen. Och det är vad mänskligheten ser fram emot här nu, vet du. Det är att Messias ska komma tillbaka. I alla våra kyrkor, i varje fall i de lutherska kyrkorna, i de katolska kyrkorna, i de ortodoxa kyrkorna, över hela världen, så har man någonting i varje gudstjänst som man kallar för trosbekännelsen. I den bekännelsen bekänner vi så här: vi tror på Gud Fader. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror också på den helige ande. Och i det här att vi bekänner, vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, avlad av Maria, dödad, korsfäst, död och begraven, uppstigen till himmelen, därifrån igenkommande. Kan du tänka dig det? Alltså, den Jesus vi läser om i Bibeln och den Jesus vi talar om i våra kyrkor, en dag så ska han gå på den här jorden. Det är du. Då ska han vara kung över Östersund. Han ska vara den högste ledaren. Så säger den här boken. Och han ska sitta i Jerusalem. Och folk här uppifrån den yttersta Norden, det är ju nästan vi, va? Det är någon till ovanför oss, lapparna och finnarna. De ska säga så här: kom, låt oss dra ner till Jerusalem för att lyssna på honom. Det är så Bibeln lär det. Och nu vill jag bara en liten stund stanna inför det där sista. Det är det att Messias ska komma tillbaka. Alltså, det är den stora grejen. Och då vill inte Gud att vi ska vara rädd för det här och känna: nej, det får inte hända. Utan att vi får vara med och säga: ja, det kommer att bli. Ja, jag vet inte vad man ska använda för ord. Alltså, vilken sak, vilken händelse, vilken grej, alltså. När Jesus, han kommer tillbaka, när han sätter sig på, när han landar på Oljeberget och när han ska göra shalom, frid i hela världen. Då finns det ingen mobbning. Då är det inte längre människor som blir sjuka. Då är det inte längre det här att det blir svårigheter på något område. Utan då kommer det där riket som vi ber om i Herrens bön att vara en verklighet. Nu är det så här att det inte alla som tycker om att han kommer igen. Och den som är mest ivrig att försöka se till att han inte kommer igen, det är djävulen själv. Och därför tänkte jag bara ta med dig på en liten resa i den här boken. Och det är konflikten nämligen mellan Gud och djävulen själv. Redan i första Mosebokens tredje kapitel så berättas det om att när Adam och Eva var skapade och de levde i Edens lustgård och de hade bra på allt sätt. De fick äta av alla träd utom av två träd. Och ändå så kunde de inte låta bli, utan de tog då av det ena av de förbjudna träden. Och så var liksom syndafallet ett faktum. Och då på kvällen så kommer Gud. Han kommer där vandrande i lustgården, vet du. Han hade nog gjort det innan också. Han gått där och vandrat, vet du. Och så ropar han: Adam, var är du? De hade gömt sig, för de var rädd, vet du. Det är ungefär som om ni har hittat på rackartyg. Då kan man gömma sig, va. Känner att mamma får inte hitta mig och kompisen får inte hitta mig och sådär, va. Så Adam, han gömde sig, vet du. Men Gud, han sa: Adam, var är du? Och så kommer Adam fram. Och så frågar Gud: vad är det du har gjort? Ja, säger Adam. Och så börjar det här med att skylla ifrån sig. Det var inte mitt fel. Det var inte jag som kom på det. Det var inte jag som gjorde det, utan det var kvinnan som du gav. Ja, vem var det? Ja, Eva. Så går Gud till Eva och så säger Gud till Eva: du Eva, vad har du gjort för någonting? Nej, säger Eva. Det var inte mitt fel. Det var inte jag som kom på det, utan den som kom på det här, det var ormen. Ormen, han kom, vet, och han sa så här, att om du äter av det här trädet så ska dina ögon öppnas. Och så tog jag en frukt och så gav jag det till Adam. Och då går Gud på ormen och så säger han så här. Första Moseboken 3, 14 versen. Då sa Gud till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma, och han ska krossa ormens huvud. Där var konflikten ett faktum. Och vi får tro vad vi vill, förstår du, både om Bibel, Gud och djävul och så här. Men Bibeln säger att de här två, välkommen fram. De har tittat efter det hela kvällen. Roligt att komma. Vad ni kramas mycket i Östersund. Det gör de inte nere vid kusten. Det är hårdare klimat där. Ja, härligt. Det är underbart. Vad var jag? Jo, det var det här, vet du. Att när Eva hade fallit i synd och när den här konflikten var ett faktum, vet du, mellan Gud och djävulen själv. Sen är den konflikten konstant, förstår du. Den är konstant mellan mig och Gud. Den är konstant mellan dig. Därför att det som hände där, att Eva, hon frestades. Hur många av oss här ikväll har någon gång upplevt en frestelse? Lite högre, bara se hur många är det. Det är någon som sitter så här, vet du. Då ska jag tolka det då. Hur många är det? Hur många av er, tar ni handen, hur många av er har fallit för en frestelse? Källan var först upp där. Ja. Alltså, vet du en sak, att när ni faller för en frestelse, när jag faller för en frestelse, så är det exakt samma grej som hände när Adam och Eva föll för en frestelse där. Så det här, det pågår, vet du, år efter år, generation efter generation, folk efter folk. Och det är den där onde som försöker fresta dig och göra det man ångrar efteråt. Inte sant? Och känner, varför gjorde jag det? Varför sa jag så där? Alltså, det blev inte bra. Det blir aldrig bra när man faller för en frestelse. Och då tänker man, aldrig mer. Och ändå gör man det en gång till. Inte sant? Så att den där konflikten var ett faktum där. Och då säger Gud så här: du djävul, jag ska krossa ditt huvud. Då var konflikten ett faktum. När vi sen går lite längre fram i vår bibel, gå fram till det 32 kapitlet i första Moseboken. Då är det en man där som heter Jakob. Jakob, det var en tveksam personlighet. Han ljög. Han stal. Han ställde till det. Så till sist så fick han bara fly och lämna alltihopa. Men du vet, efter många, många år så vänder han tillbaka igen och kommer hem, vet du. Och då är han vid en flod som heter Jabbok. Och där brottas en man med Jakob. Och den mannen, det var Gud själv. Och då säger Gud så här till Jakob. Jakob, nu ska du inte längre heta Jakob. Du ska få ett nytt namn. Är det någon som vet vad han fick för namn? Han fick namnet Israel. Det är ett fantastiskt namn, vet du. Det är helt, alltså om man läser språkvetenskap, så är Israel ett fantastiskt namn. Därför den börjar på bokstaven I. Bokstaven I i den hebreiska kulturen, den består av två saker. Den består av streck och så består den av en prick. Inte sant? Ja, men det är så. Och du vet det, har vi i svenska kulturen, så vi säger ibland så här, vet du, om vi har till exempel varit på en väldigt god middag. Och så efter middagen så får vi en fantastisk efterrätt, och då framförallt de äldre, då kan de säga så här: det där var pricken över iet. Det var gott, det var det fullbordade middagen. Men då har man inte läst sin historia. Därför att språkvetenskapen, den säger så här: en prick, det är det mest, alltså det är inte värt någonting. En prick har ingen början och den har inget slut och den har inget innehåll. Den är bara en prick. Och nu säger Gud så här till den här Jakob: Jakob, du är den där bokstaven I. Det är ingenting. Men då slutar det med två bokstäver. Vad slutar Israel med för två bokstäver? Kommer ni ihåg det? Alltså om jag bara säger allting så glömmer ni allting, va? Men om vilka två bokstäver slutar namnet Israel med? El. Vad betyder det? Ja? Elektricitet. Ja, men det är inte helt fel. Det är inte helt fel i vår svenska kultur. Men nu måste vi tänka oss in i den judiska kulturen där nere. Vad betyder då EL? Jo, det är förkortningen på ett av de viktigaste gudsnamnen, som är Elohim. Och vad Gud nu gör med den här Jakob, det är att han säger så här: Jakob, nu ska du inte längre heta Jakob, utan jag tar mitt gudsnamn och sätter det till dig. Och så ska du nu vara Israel. Där börjar Israel. Och från den stunden så har det varit konflikt i Israel. Det är fortfarande konflikter där nere. Och de konflikterna, de är framförallt mellan Gud och ormen. Jag ska ta några exempel på det. När vi kommer fram till Matteus evangeliet eller Lukas, då berättas det om att Jesus, han föddes i Betlehem. Är det någon som kommer ihåg vad som hände när Jesus, han var född i Betlehem? Då hade vi en tyrann som var kung i det här landet. Han hette Herodes. Kommer ni ihåg vad han gjorde? Ja, han tog sina soldater och så säger han: dra iväg till Betlehem och så dödar ni alla gossebarn som är upp till 2 år. De ska ni döda. Gjorde man det? Den dagen, den har vi i Sverige också i vår svenska kultur runt julhelgen. Är det någon som vet vad den dagen heter? Vi firar den. Vi firar julafton, vi firar juldagen, vi firar annandag jul. Och så firar vi minnesdagen utav alla de gossebarn som dödades i Betlehem. Den kallas för menlösa barns dag. Har ni hört talas om det? Nej, men så heter det. Nu heter den värnlösa barns dag. Man har mjukat upp det hela. Men du vet att när Herodes han drog iväg till Betlehem med sina soldater så var det för att döda Jesus. Varför då? Jo, så att han inte skulle kunna krossa ormens huvud. Och så går det lite tag, det går inte så där väldigt lång tid, vet du. Så är man hela tiden på jakt ut efter att försöka hitta honom, få tag i Jesus och döda honom. Och det går inte, men till sist så verkar det som att planen lyckas. Då är det en av lärjungarna som går till fienderna och säger, jag vet var han finns. Är det någon som vet vad den lärjungen heter? Vad heter den lärjungen som förrådde Jesus? Judas, ja. Precis. Bra. Får de gratis fika som får 3 poäng rätt? Okej. Den här Judas, vet du, han förråder då Jesus i Getsemane. Och så griper man Jesus och så korsfäster man Jesus. Och då verkar det ju som att nu är allt hopp ute, va? Nu är han korsfäst, nu är han, äntligen har vi fått död på honom. Men vet du att när han korsfästes, då, vet du vad som hände? Då krossades djävulens huvud. Alltså han förlorade sin makt. Och Paulus han säger så här i 1 Korinthierbrevet. Att om han hade vetat vad han gjorde när han drev Jesus upp på korset, så skulle han aldrig ha gjort det. Aldrig. Men Jesus han uppstod igen, vet du. Han uppstod på påskdagen. Han lever. Han regerar. Han botar de sjuka. Han hjälper människor. Han reser dem upp. Han ger dem ett nytt liv. Och fortfarande idag är det på det sättet. Men konflikten är fortfarande kvar mellan den där ormen och det där folket som bär Guds namn. Det där folket som är till för att välsigna alla andra folk i hela världen. Så är den där konflikten fortfarande verksam. Och nu säger den här boken, och vi läser 1 Mosebokens 3:e kapitel. Och hade vi nu haft hela helgen här så kunde vi gått igenom ända fram till uppenbarelseboken, alltså Bibelns sista bok. I det 12:e kapitlet så står det så här, att en dag så ska det stiga fram en person. Ja, det står så här att ormen ska kastas ut ifrån himlen, för det finns inte längre rum för honom. Utan han ska kastas ner på jorden. Och när han kastas ner på jorden, det första han ska göra är att han ska gå till angrepp emot Israel. Står kvinnan mot Israel. Och jag vill bara att ni ska veta om det här, ungdomar. Därför att om vi ska få ett innehåll i vår kristna tro, om vi ska få substans i vår kristna tro, va, så är det inte oviktigt vilken attityd vi har till det här lilla folket nere i Israel. Det är inte oviktigt. För Herren säger så här, den som välsignar dig, den ska jag välsigna. Den som förbannar dig, den ska jag förbanna. Men i dig Israel så ska alla jordens folk bli välsignade. Så när vi knäpper våra händer och säger, gode Gud, välsigna mig och bevara mig, då säger Herren så här, du vänta lite, vad har du gjort emot Israel? Därför det finns en koppling här som är faktiskt viktig. Den är viktig för vårt svenska folk, den är viktig för Östersunds kommun, den är viktig för den församling som du är med i, och den är framförallt viktig för dig som enskild individ. Därför att Gud han har liksom paketerat välsignelsen i vilken attityd du har till det här lilla folket där nere i Mellanöstern. Därför är det här landet viktigt. Och så är det framförallt, eller inte bara framförallt, men det är dessutom viktigt. Därför att det talar om för oss att en dag kommer Jesus igen. Och vi håller på att räkna ner nästan. Ja. Får jag berätta om en annan tjej i Övik? Jag har glömt klockan så jag har ingen aning om vad klockan är. Och vi kan prata till imorgon bitti. Men i varje fall, det var en tjej som flyttade till Övik. Hon är väl i 23-24 år. Hon hade aldrig varit i en kyrka. Hon kom från Skåne, precis som jag. Hon kom från en plats som heter Sjöbo. I Sjöbo går man inte i kyrkan, utan där är kyrkan blaha. Och så kom hon till Övik och flyttade in i samma hus som vi bor i. Och min fru, hon tyckte synd om den här tjejen som hade flyttat in. Jag tänkte, hon är kanske ensam och säger, hon inte har många vänner. En skånska som flyttar in där, så vi bjöd upp henne. Och satt och snackade en kväll, vet, och undrade vilka vi var. Så jag sa som det var, jag är pingstpastor i församlingen. Och du vet, hon backade i flera steg. Vet, tänkte, var har jag kommit någonstans? Vet du? Men hon var nyfiken på det här med, vad är egentligen en kristna tron för någonting? Och hon kom tillbaka kväll efter kväll. Hon fick ihop det med en kille i stan, vet du, som heller inte var... Ja, han hade någon sorts religiös flämtande liten låga. Men hon kom tillbaka och vi satt och berättade om detta med Jesus och vad det är för någonting och så vidare och så vidare. Och när vi liksom kände att nu kommer hon snart att bejaka Jesus och bli frälst. Då säger hon så här, vi ska flytta till Stockholm. Och du vet, jag kände mig som jag var ute och fiska gädda. Om man har gäddan ända inne vid båten, man ska bara ta upp den i båten, så stack hon. Vet. Så jag tyckte det var så pinsamt att hon skulle flytta till Stockholm. Men jag sa till henne så här, du sa, jag har bara ett enda önskemål. Och det är att du ska gå till en viss kyrka i Stockholm. Och jag vill bara att du ska undersöka den. Hur du upplever den församlingen. Och sen vill jag ha rapport på den, för jag har aldrig varit i den här kyrkan. Så jag vill bara ta reda på, hur är det, hur upplever du det? Är det alldeles ut i skogen eller vad är det för någonting, vet du? Och så låt mig få reda på det. Och så åker hon ner, vet du. Och eftersom vi var goda vänner, så gjorde hon som jag sa, hon går till den här kyrkan. Och du vet, där möter Gud henne, vet du. Pang, säger det bara, vet du. Så efter en vecka, vet du, så ringer hon upp och så säger hon, du Kåge, sa hon. Jag fattar inte, men jag stod där med lyfta händer och jag sjöng till Jesus, vet du. Och så går det en vecka till och då säger hon så här. Då lägger hon ut det på Facebook för alla sina vänner och släktingar och all ogudaktighet som finns. Och så säger hon, idag tog jag emot Jesus i gudstjänsten i kyrkan nere i Stockholm. Och idag så är de två av ledarna i den församlingen. Alltså livet är fullständigt förvandlat för dem. En tjej från Skåne, vet du. Som aldrig har hört om Jesus. Som aldrig har gått i kyrkan. Som hade alla de här negativa förväntningarna vad det var. Livet är fullständigt förvandlat. Och nu fick vi för ett par veckor sedan ett inbjudningskort. Nu ska de gifta sig och jag ska viga dem. Och så skrev hon så här nu i veckan på Facebook. Så här. Nu är det bara 249 dagar kvar. Ni kan gå in och googla på henne. Hon heter Emma Grönlund. Hon skriker ut när hon går fram. Jag har blivit frälst. Jag har mött Jesus. Jag har mött han som vi har talat illa om hemma i släkten. Jag har mött honom som man förnekar. Men jag har ju mött honom. Och mitt liv är fullständigt förvandlat. Det är vad det handlar om. Gud välsigne ungdomar. Men jag hoppas ni alla blir som Johannes. Börja så negativ som han, vet du. Det kan ni aldrig börja. Men så bli så brinnande som han. Det kan ni nog kanske bli. Men nu ber vi tillsammans. Förlåt Johannes. Du vet att jag menar väl. Oh, ja. Jesus, jag tackar dig för de här vännerna. Och jag bara ber dig Herre att när vi frestas, för det gjorde tydligen alla, så ber jag dig Jesus att du ska vara där med upprättelse, med förlåtelse, med försoning. Att du ska läka såren och att vi ska få komma igen. Ge oss en chans till Herre. Och så ber jag Herre för var och en av oss vi som är här ikväll. Jag ber att vi ska få vara med och välsigna det lilla folket som är så mobbat utav alla andra folk. Som är så illa omtalat utav alla andra folk. Att vi ska få vara med och välsigna det folket och säga att om ingen annan gör det så står vi på deras sida. Vi supportar dem, vi stöttar dem, vi hjälper dem. Vi talar väl om dem. Vi välsignar dem därför att det är betydelsefullt för oss. Herre, om detta ber jag dig. Välsigna hela denna helgen, välsigna ungdomarna Jesus och vi som är lite äldre. Om detta ber jag dig i Jesu namn. Amen. Är det någon som har någon fråga? Ja, det kan vi göra. Ja, det gör vi så mycket.